Jag känner att jag behöver vara mer diplomatisk än män. Och det har gått igenom hela min karriär. Om jag blir irriterad och sätter ner foten på vissa saker, då är det så att, oh gud vilket temperament hon har. Jag måste vara bättre. Jag måste leverera mer. Jag måste vara bättre än min manliga kollega för att ta mig framåt.
Ja, det som Lilly säger här kom ju inte som någon nyhet för er som lyssnar. Att det här är verkligheten för många kvinnor idag. Och som ni vet är jag mycket för att lyfta det här och visa på att det är så här fast det är 2020. Men i det här avsnittet pratar jag och Lilly om hur hon kommer till insikt under årens gång. Att hon i stunden kanske inte reflekterat så mycket över vad hon blivit utsatt för. Och hur hon på så vis också utvecklat olika strategier för att hantera det här. Precis som många av oss gör. Kanske kommer du som lyssnar känna igen dig väldigt mycket i det som hon berättar. Innan vi drar igång så vill jag tacka min sponsor Excitec som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta driva den. Så tusen tack Excitec. Vill du också stötta mig kan du göra det genom att ge podden det betyg som du tycker att den förtjänar om du lyssnar via podcaster-appen. Och om du inte prenumererar, gör gärna det oavsett vilken app du lyssnar via. Men nu drar vi igång, så precis som vanligt, dra upp volymen och se till att lurarna sitter bra. För här kommer en timme med Lilly Azefa. Småsnacka.
Nej, men vi kör på.
Ni kör rätt på. Ja. Och nu knäppte jag med fingrarna här så att vi hör att ljudet funkar. Ja. Jag bara kastar in dig i ett rum här och säger, nu kör vi.
Ja.
Känner du dig redo?
Jag känner mig redo.
Lilly Azefa, varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Jag sa det innan, jag har ju suttit nu i 2 dagar och lyssnat på massa poddar med dig. Och man blir lite förälskad i dig när man lyssnar på dig. Du låter väldigt sådär, man tycker liksom om dig.
Och det är bra att du får den känslan och inte tvärtom.
Nej, men jag vet inte. Du är så här likable på något sätt. I det sättet du pratar.
Vi får se om du känner så efter det här
poddinspelningen. Jag hatar dig när vi är klara med den här poddinspelningen.
Ja.
Men jag har haft ögonen på dig ett tag. Och liksom väntat lite. Och sen träffades vi, eller vi träffades inte. Jag såg dig på Frida Boysens bokrelease.
Just det. Den första releasepartiet jag var på länge.
Ja, precis. Mm. Corona-anpassat.
Väldigt så. En timme in och ut. Ja. Effektivt.
Ja, verkligen. Ja. Och så tänkte jag att nu är det dags att jag bjuder in Lilly.
Mm. Tack så mycket.
PR-drottningen.
Jag vet inte vad jag tycker om den där epiteten.
Nej, men du är ju intressant. För du är ju på ett sätt väldigt offentlig. Och väldigt många vet vem du är. Samtidigt inte på något sätt.
Mm. Helt rätt.
Helt rätt uppfattat. Hur kommer det sig? Är det en strategi eller en?
Jag tänker inte så mycket så när det kommer faktiskt strategi. Utan de sammanhangen när jag har blivit liksom synts i offentliga sammanhang eller mitt namn har ju varit för att jag har hanterat framförallt krishantering och personer som är offentliga.
Mm.
Och i och med det så har jag gjort uttalanden och så vidare så att många kan nog känna igen mitt namn men inte vet hur jag ser ut för att man har läst liksom citat från mig många gånger. Men man har ingen aning om hur jag ser ut för att jag syns ju inte på bild utan det är ju de jag krishanterar som syns på bild. Och så ska det ju vara också.
Jo, men för jag vet att du har sagt så här att du vill inte... Nu kastar vi oss direkt in i dig här och din...
Ja, kör.
Vi började från något konstigt håll här nu. Men vi tar oss vidare successivt sen. För du har ju haft en lite sån här... Vad ska man säga? Du har inte velat bygga ett personligt varumärke, eller hur?
Nej, alltså jag har fått den frågan flera gånger och framförallt har jag fått frågan hur bygger man ett personligt varumärke? Och folk hör ju av sig till mig och säger så här, jag vill bygga mitt personliga varumärke.
Mm.
Man måste ju ha någonting att säga. för att bygga, alltså, så, vad är det man står för? Mm. Så när du säger så här, mitt personliga varumärke, det är nog ganska så här, splittrat. För en del är jag krishanterare och har hand om artister. För en del är jag mode, för att jag gick in i modeföretag.
Mm.
Och då är, de så här, då är jag entreprenören och det. Och jag träffade henne, men gud, jag trodde du bara jobbade med musik.
Mm.
Så det finns ju ingen jättestrategi i det.
Nej.
Utan jag gör grejer som jag tycker är roligt.
Mm.
Det finns, min karriär har ju byggt på kommunikation. Som då också har blivit mycket krishantering. Men sen är ju en stor del där jag är entreprenör.
Mm.
Och har investerat massa pengar och tid och så vidare. Och går in i bolag och är styrelseordförande och så vidare. Men det syns ju inte lika mycket.
Nej. Du är bara använt cool, med andra ord.
Jag kör framåt.
Men det kanske är precis så man ska göra.
Ja, jag tror att det är om man tänker för mycket och slår för mycket knut på sig själv.
Mm.
Så tror jag att, eller jag. Yes, nu ska jag, är jag väldigt svensk och ödmjuk, det tror jag. Men ja, det blir nog fel.
Mm.
Sen så är jag så här jättefascinerad till exempel av Blondin Bella och Isabella Löwengrip. Alltså det känns som att hon är så genomtänkt i det hon vill säga. Först är hon så här, jag ska ta över världen. Jag är entreprenör. Jag ska flytta till USA. Jag ska bli världens mäktigaste kvinna. Bara gå ut och säga det. Är ju så här, wow, du har ju många att tävla mot där.
Ja.
Och jag menar inte det som någon diss, utan alltså, verkligen så här, det här, och sen så går det dåligt, då talar man om för alla hur man mår dåligt och om man får följa hennes resa då för att nu komma upp och så släpper hon en podd om psykisk ohälsa. Det känner jag är en väldigt tydlig strategi i det.
Alltså en tydlig strategi i nedfallet kanske, eller bara att vända ett nedfall till någonting positivt.
Precis, men det jag tror att hon kände, jag har aldrig pratat med henne om det. Nej. Och jag har ingen aning, det är bara så jag läser det utifrån, att när hon märkte, okej, det här går inget bra, nu börjar hålla på kollapsen, då vände hon det till någonting annat och utnyttjade det, och det är väl fantastiskt att man klarar det.
Det är väldigt många som pratar om henne när det kommer till just det här att liksom bygga personligt varumärke kring sig själv, att hon har gjort det väldigt bra.
Ja, men det är ju bara att vi sitter och pratar om henne och alla vet vem hon är.
Ja.
Och folk har en åsikt om henne, har hon ju gjort det ändå bra.
Varför tror du så många frågar dig då om personligt varumärke?
Ja, men det är ju det jag jobbar med. Alltså jag jobbar ju med andras personliga varumärke. Mm. Och det är jag duktig på. Liksom, så det tycker jag inte är konstigt.
Men hur gör du det då? Alltså om du får in en profil eller någon som, nu ska jag bygga ett personligt varumärke åt den här personen. Hur brukar du tänka då?
Ja, men det beror ju på liksom, vad personen vill, liksom, vart börjar de någonstans. Jag menar, jobbar jag med Jason som är Timbuktu, då utgår vi ju från musiken. Men sen har ju han massa saker han vill säga, och då sitter vi ju och diskuterar på vilka plattformar ska han göra det. Hur kan han utveckla sitt konstnärskap på ett sätt? Och det har ju blivit bok och det har blivit föreställningar. Man är ju väldigt, väldigt genuin.
Mm.
Jag jobbar med Camilla Läckberg och hon har en helt annan plattform. Och då utgår vi ju från författarskapet, men också entreprenör.
Mm.
Så att det är ju en, liksom, kommer man in och du visar, och hur ska vi lansera, att ta det här schampot som står här, eller cleaning,
handsprit, tror jag det är faktiskt.
Handspriten, i coronatider här, du tar ansvar.
Ja.
Då är det ju någonting annat, men med människor så måste det vara äkta.
Mm. Hur är man äkta då?
Vi har nog olika bedömningar på vad som är äkta och inte.
Ja. Vad är din bedömning då?
Nej, men att jag känner att personen menar det den säger. Jag tror att i dagens transparenta samhälle så kommer det där igenom till slut ändå.
Mm. Antagligen.
Ja.
Nu hoppade vi direkt in på ett sidospår här. Ja. Vi har inte ens pratat om dig och vem du är. Du måste ju berätta lite om din karriär. För du har gjort en väldigt intressant karriär, tycker jag. Du är ju PR-drottning idag. Vi säger det igen och du bara himlar med ögonen. Det är typ det första som kommer upp när man googlar dig. PR-drottningen. Och så du tar över Camilla Läckberg. Det är det som ligger högst upp. Och sen att du har gift dig också.
Ja.
Och köpt en lyxlägenhet.
Kom den högst upp också?
Du har köpt en lyxlägenhet på Karlavägen. Men PR-drottning.
Den artikeln stämmer inte, jag vill bara säga det.
Du kliar lite i huvudet här och blir lite bekymrad. Men just så här, PR-drottning, det är något som... Och många presenterar ju dig på det sättet.
Men ja, alltså det som du märker, slingar mig lite grann här, att jag tycker att jag är duktig på mitt jobb och är duktig på att göra PR och kommunikation. Sen är det alltid när man sätter sådana där titlar runt omkring det, att vadå, jag är bättre än andra. Så är det ju inte, men det var någon som skrev det en gång så har hållit i.
Ja, precis. Mm. Men hur började din karriär?
Nej, men den började med, efter gymnasiet så jobbade jag på restaurang och liksom hade ett år när jag hoppade omkring, jobbade som nisse på restaurang, i restaurangbranschen, och jobbade på en stylistagentur och prövade mig fram som man gör när man är 18 år och var väldigt skoltrött. Men jag började väl min karriär i musikbranschen och kom in där som ungdomspraktikant och hade 4500 i månaden. Och mamma fick hjälpa till för att jag skulle kunna betala min lilla hyra. Och fick göra en karriär i musikbranschen inom PR. Och det, jag var där i 10 år och fick jobba med svenska artister, utländska artister. Jag var väldigt ung, hungrig, prestigelös, men ville, liksom, ville framåt.
Mm.
Och det, och då menar jag, alltså jag fick ju koka kaffe med, och, men jag fick också så här, åka till London. Och, alltså det var väldigt högt och lågt.
Mm.
Vilket när många unga människor hör av sig till mig och hur man vill börja, då brukar jag säga det. Jag tror att man får vara väldigt prestigelös och bara liksom få, för den erfarenheten som jag fick. Och så ska man ha tur också. Jag kom in i ett mindre bolag.
Mm.
Hade jag kommit in på Ericsson, då hade det varit så långt till de som satt i ledningen. Det var ett väldigt litet bolag, vilket gjorde att jag fick lyssna, fick vara med och lärde mig under vägens gång.
Mm.
Och så gjorde jag det under 10 års tid. Och sen 2005 så startade jag eget bolag.
Mm. Och då blev du entreprenör?
Och då blev jag entreprenör.
Men hur har du tänkt när du säger så att du har fått vara nära ledningen och alltså att du har allierat dig med dem, eller är det...
Nej, men så här, hade jag jobbat på Warner Music på slutet, hade jag börjat där när jag var 19 år, det var ju ett sånt mycket större bolag. Mm. Det var ju liksom en säljavdelning, en marknadsavdelning, en PR-avdelning, liksom vd och jada jada så.
Mm.
Då blir det ju en, alltså, man blir ju mer inne i den rollen. Sitter man i receptionen så sitter man i receptionen.
Mm.
Och man får inte vara med på, kanske på någonting annat. Genom att jag kom in på ett litet bolag så var det så här, men du sitter i receptionen och du kokar kaffe och du ska ta hand om de här grejerna. Men sen är det så här, oj, nu händer det här. Kan du hjälpa till?
Mm.
Man fick sitta med på möten och så vidare. Då får man ju lära sig, och det är ju, erfarenhet är ju så viktigt.
Mm.
Och få kunna på den praktiska lärdomen i det yrket man nu än vill utöva.
Mm.
Är man, ska man bli advokat och gå ut med toppbetyg, men får man sitta med i intressanta stora cases, då får man ju också lära sig av proffs.
Mm.
Så här, hur för man sig, hur argumenterar de, hur tänker de?
Mm.
Och det hade jag lyxen att få göra från väldigt tidig ålder.
Mm.
Och den erfarenheten gjorde ju att jag var ovärderlig.
Men jag tänker ändå, så vad tror du att du har gjort rätt? Alltså, för att, har det alltid varit en dröm för dig att liksom jobba med PR? Eller var det bara något du hamnade i för att du tog jobb som receptionist? Eller var det en plan du hade?
Nej, det var ingen plan.
Nej.
Utan på den tiden i musikbranschen kan jag säga att alla vds var män. Alla marknadsdirektörer var män. Alla försäljningsdirektörer var män. Alltså alla var män, förutom PR-avdelningarna.
Mm.
Så att där var det då mest kvinnor som jobbade. Men jag tyckte att det var väldigt roligt. Och jag gillar ju det här att vara liksom spindeln i näten och ha många bollar i luften. Och det fick man ju verkligen lära sig där. Och den erfarenheten är ju det jag fortfarande liksom har med mig i det jag gör.
Mm. Men var det så att du drogs dit då för att det var mest kvinnor? Eller
ja, men det var där jag blev insläppt.
Ja.
Vilket kommer ju liksom mycket i ditt ämne, det som du driver. Liksom, så här, om man... Jag kände nog inte att det var möjligt för mig kanske att gå in i andra avdelningar. Alltså man behöver ju förebilder när man är ung. Mm,
precis.
Och då fanns det de här coola kvinnorna som jag tyckte var skitduktiga på sitt jobb. Och då tyckte jag det var möjligt. Hade det varit bara kvinnor på A&R-avdelningen eller... ja, då kanske jag hade gått åt det hållet. Men det var... jag blev insläppt där, ska jag nog säga.
Mm.
Och blev puttad dit så här. Skulle du vilja börja jobba här? De frågade ju inte mig... Vill du börja jobba på A&R-avdelningen där 99% var män.
Ja, men de liksom tog in dig där för att du var ung tjej eller för att du var... Och du drog dig till dem på något sätt?
Ja.
På vilket sätt kände du av att du inte var välkommen på de andra ställena då? Och var det
nej,
så?
Men alltså nu... Alltså det här är ju liksom en analys... Då frågasatte jag inte det. För det var så det såg ut.
Mm.
Nu har ju liksom samtalsämnena och så vidare idag är ju helt annorlunda. Och det är ju det som jag tänkte väldigt mycket liksom med. För vi krishanterade väldigt mycket under MeToo. Och så sitter jag och jag är ju tjej som är anställd hos mig som är 22-23.
Mm.
Som tänker ju på ett sätt som jag aldrig gjorde.
Nej.
När jag var 22-23. Och det gör mig väldigt glad. För att de ser ju de strukturfelen nu direkt. Jag gjorde inte det när jag var 22-23.
Nej.
Jag var så här är det.
Vad är skillnaden på det? Vad säger de?
Nej, men de uppmärksammar ju saker och ting på en gång. Ja, men det här är jag och en av mina PR-konsulter satt med en kund.
Mm.
Och så pratade vi så här, men det är för få kvinnor i det här projektet. Och då så säger de så här, ja men vi har letat. Och jag var lite diplomatisk. Så när vi, bara hon och jag, hon bara, men det här är ju för jävligt.
Mm.
Och liksom, vadå letat? Det här, så här kan de ju inte göra, Lille. Det här måste vi frågasätta.
Mm.
Och se det på en gång. Det skulle inte jag ha vågat gjort i hennes ålder.
Nej.
Så där har vi ju kommit längre.
Mm. Vad tror du det beror på då?
Nej, men därför att det är liksom, debatten har ju varit helt annorlunda. Mm. Vi lär vår nästa generation på ett annorlunda sätt. Man inte behöver acceptera det. Jag var ju då verkligen bara glad att jag fick jobba och fick vara med.
Ja, precis. Du var bara glad att de bjöd in det. Ja. Att någon gjorde det.
Ja. Så var det faktiskt.
Vad har du kommit till för insikter i efterhand då, om man säger? För du säger så här, du tänkte inte på det då. Men sen är det en analys du har gjort nu. Vad är det du har sett då hände dig när du skulle göra din karriär alltså, där?
Nej, men maktstrukturerna var ju så tydliga.
Mm.
Verkligen tydliga. Och sen var det några som blev chef, mellanchefer.
Mm.
Och det var ju verkligen så här, wow, det här är ju fantastiskt. Fan vad cool hon är.
Mm.
Medan idag så är det ju en självklarhet och vi tänker ju på det i vårt projekt vi gör, hur vi liksom tänker med rekryteringar och vi tänker på mångfald. Alltså det diskuteras ju på ett helt annorlunda sätt. Men, och då säger jag ett stort men, är ju också att jag jobbar ju och verkar inom en bransch som är mer tolerant, mer öppen än om det hade varit inom näringsliv eller verkstadsbranschen eller och så vidare.
Mm.
Jobba på, jag pratade med en kvinna som hade, jag ska inte nämna namnet nu och inte banken heller, som sa, hon bara, ja men vadå långt komma?
Mm.
Liksom, jag gjorde ett år på den här banken i Frankrike.
Mm.
Det var ju så här, me too, ursäkta.
Oh.
Varför diskuterar vi ens det?
Oh.
Så att vi har ju en lång väg att vandra.
Varför tror du att din bransch är mer tolerant då? Vad beror det på? PR och kommunikationsbranschen,
nej,
kanske
vi ska se. Nej, men PR och kommunikation, och jag vill inte generalisera det så, för att det är ju, det finns ju i näringsliv, i bank, alltså i huvudtaget, med, när jag tänker då, när jag säger min bransch, så tänker jag när det är mer, alltså tv, musikbransch, alltså upplevelseindustrin, om man säger så.
Ja, men precis.
Är ju, har ju kommit längre, tror jag.
Mm. Men måste väl göra det också? För ni har ju ett jätteansvar.
Ja, och vi banar ju vägen. Ja. Och framförallt så har vi ju starka, liksom, kända människor som har ett ansvar och lyfter den frågan.
Mm. Mm.
När Jason pratar om rasism och mångfald så lyssnar folk för att han har den plattformen.
Mm.
När Camilla Läckberg pratar feminism
och
pratar den så har hon en plattform för att prata om det.
Mm.
Och därför... Liksom, livsfrågorna också enklare.
Mm. Vad tänker du om att ge röst till sådana som inte har en plattform då?
Hur menar du med att ge en röst?
Nej, men jag tänker på så här att, men det kanske är bra att ofta så de som pratar och liksom driver fråga är ju redan relativt kända. Men att det är svårt att få utrymme om man inte är särskilt känd.
Ja, men titta på dig. Du har ju skapat din egna plattform nu för att prata om de här frågorna. Så på det sättet idag så kan du ju äga ditt eget budskap för att du skapar din egen plattform.
Mm.
Du har startat en podd, du driver de här frågorna och genom att du har det så får du hit gäster. för att man är intresserad av det ämnet. Mm. Det hade du inte klarat för 10 år sedan. Nej. Eller jag ska säga inte klarat det. Det hade varit svårare.
Mm.
För du hade behövt gå och knacka på dörren på TV4 eller SVT eller Sveriges Radio och säga så här, hej, jag heter Fanny, jag vill prata om de här frågorna. Vill ni släppa in mig?
Mm.
Det kanske de hade gjort. Mm. Men du hade varit beroende av någon annan för att göra det.
Att de släpper in mig, ja.
Ja.
Mm. Det är så jäkla svårt den här PR- och mediebranschen att ta, ja, sig, och ta sig fram, tycker jag. Men få, ja, press och sådana där saker, det är skitsvårt.
Ja, det är svårt.
Ja.
Och det är ju, det är ju, så är det ju för många. Men det är ju klart, alltså, vi behöver inte prata om svenska, men det är ju klart, liksom, går Beyoncé ut med ett budskap som har en plattform med flera miljoner människor och kids eller, ja, oavsett vuxna, jag ser också upp till henne, liksom så här, ser upp till henne och så säger hon någonting, då lyssnar ju folk. Så har det ju alltid varit, men idag så kan ju hon ju gå ut på sin Instagram. Hon använder ju sin plattform till de budskapen hon vill driva.
Ja, det är ändå häftigt med dagens samhälle. Att hela medievärlden har ju liksom förändrats,
ja,
av sociala medier.
Och det är ju positivt, men det finns ju alltid en backside på det. Det är, jag menar, det har aldrig varit så relevant att prata fake news.
Nej.
För att du kan också driva frågor på plattformar som inte är seriösa. Och inte sanningsenliga.
Nej. Men när du säger det här med att Jason liksom driver frågor om rasism och rasifierande och sådär. Är det någon fight som du har fått ta också?
Hur menar du med att ta fight?
Nej, men alltså att liksom prata om de sakerna. För jag lyssnade på en podd med dig, med Kakan, där du sa att det har egentligen varit tuffare att vara kvinna än att ha utländsk bakgrund.
Ja, men jag tycker det. Där jag rör mig så, när jag har blivit ledsen och känt mig inte hörd och känt mig orättvis behandlad, så har det varit på grund, min känsla har varit på grund att jag är kvinna, inte på grund av min hudfärg. Att just det här som många med utländsk bakgrund känner också. Jag måste vara bättre. Jag måste leverera mer. Jag måste vara bättre än min manliga kollega för att ta mig framåt. Har jag känt på grund av att jag är kvinna.
Hur har du märkt det då?
Nej, men det är ju så, alltså jag kan ju säga samma sak som en annan person ibland. Och suttit med samma och så bara, jaha. Och så, men jag sa ju precis det. Alltså varför var det inte samma jaha upplevelsen när jag sa det.
Ja, precis. Ja, har det hänt flera gånger att,
ja,
det blir så?
Hänt, ja, det har hänt flera gånger.
Men märker du det i stunden? Eller vad gör du då liksom?
Ja, jag märker det i stunden.
Mm.
Och att man kanske mer förut. Men det är ju så här, så högre upp jag kommer i hierarkin, så mer märker jag att det är mansdominerat. Också.
Högre och högre upp.
Ja.
Men blir det bättre för dig då? Får du tackla mindre eller hänger det inte ihop med titel eller status eller vad man nu ska kalla det?
Nej, men både och. Alltså, nej, men det är svårare. Helt enkelt. Ibland kan jag känna att jag säger väldigt mycket, men så behövs det valideras av en män. Jag tror inte ens att de själva tänker på det.
Nej.
Men det är så.
Ja, det är så att, alltså, så att du säger någonting och då behöver andra validera det som du säger.
Ja, man tycker såhär, gud vilken bra idé, och så tänker man på det där och Lilla, men så vill man kanske kolla av det med en annan och så säger man, ja men Lilla har helt rätt. Ja, toppen.
Vad tror du det kommer sig av? Ja, eller blir det svårt? Att det,
nej, men en viss generations män bara har inte den erfarenheten. Men jag tänker så här att jag, det är ingen idé att jag går omkring och blir förbannad. Utan jag har lärt mig att hantera det.
Hur gör du det?
På ett smart sätt.
Hur gör du det? Sen avbryter jag det.
Jag samlar på mig så pass mycket fakta. Och, säger, och ibland kan jag hänvisa. Bara, men jag pratade med den personen och den tyckte det var helt rätt väg att gå. Alltså jag bara så här, ta det direkt från början. För att jag läser av att den personen kommer behöva det. För att jag bara vill spara tid och komma framåt. Och där är jag pragmatisk.
Pragmatisk. Bara säger rakt av?
Nej, men så här att istället för att jag ska säga saker och ting och så vet jag att den kommer tveka på det eller så vidare, så tänker jag så här, är det pragmatiskt praktiskt? Liksom. Så jag vill komma framåt.
Det behöver inte valideras.
Ja, men ibland behövs det ju det.
Ja.
Och då säger jag till att jag tar med mig den rekommendationen direkt in.
Jag dubbelkollade med, nu säger jag Per här bara för att han är vår gemensamma.
Ja, Per är vår gemensamma nämnare.
Per Schlingman.
Ja, men så har det faktiskt varit. Ja. Just när det kommer till Per.
Mm.
Så i ett projekt så sa jag så här, då hade jag lagt fram allting och sen så kollade jag om lite med Per, så sa jag det till kunden. Ja, men jag bollade faktiskt lite grann med Per Slingman också och han tyckte det här var helt rätt väg att gå. Jaha, ja, men vad bra att du bollade också med honom, Lilly.
Ja. Men inte det är tragiskt att du ska behöva göra det?
Ja, så ska man ju inte säga att Per Slingman är väldigt duktig på sitt jobb.
Ja, gud, ja.
Men jag gjorde det lite. Jag gjorde det också som en strategi. För att komma till ett snabbt beslut.
Mm. Men det är ju jättehemskt att man ska behöva ha en sån strategi egentligen. Alltså om man tänker... Varför skulle det vara... Det, alltså, vi vet ju att han är superduktig, så det är inte det.
Mm.
Men att det på något sätt väger tyngre.
Ja, det är... Jag håller med.
För hade det haft samma, alltså behöver...
Jag tror inte Per hade behövt göra det om det hade varit
precis,
tvärtom.
Det var
jag tror inte
jag
att han skulle känna såhär, gud jag ringer och bollar det här med Lilly och säger såhär, Lilly jag ser vad tycker så här.
Nej, precis.
Ja, så där är det ju en klar skillnad.
Ja, varför skulle du ha mindre trovärdighet än Per? Nu ska vi se om Per lyssnar på det, det kanske han gör. Så kommer han sitta här och skratta nu. Eller bli lite förbryllad, jag vet inte.
Nej, men jag och Per har pratat om det och vi hade ett samtal. Och så säger så, hur då var det en utländsk kille och sen jag och kvinna. Och sen så har vi då Per som är vit man, 50 år idag.
Mm.
Så säger så här, känner du det här? Och då säger han ju det. Det är väldigt sällan jag känner så.
Ja.
Och det är så världen ser ut. Och jag accepterar inte, utan jag tycker att vi hela tiden ska flytta fram positionerna.
Mm.
Men jag orkar heller inte gå omkring och vara förbannad och riva upp himmel och jord varje gång det händer. För det tar så mycket energi från mig. Mm. Så då använder jag bara liksom kvinnlig list. Och bara så här. Vad men är... det är inte så att jag inte ser det.
Vad är kvinnlig list?
Ja, men där är väl typiskt en sån sak.
Ja, att liksom ta sig runt det på något sätt.
Ja, och jag säger inte att det är rätt. Men det är så jag har valt ibland att förhålla mig till. Men ibland har jag också satt ner foten och sagt så här känner jag.
Mm.
Och det blir lika obekvämt varje gång.
Mm.
För att så här, men vad menar du? För då tror du att jag... Och kommer direkt upp i försvarsposition. Istället för att lyssna.
Mm.
Och så här, varför känner du på det här sättet?
Mm.
Har ingenting med det att göra. Så kommer man upp i försvarsposition jättesnabbt.
Mm. Så får man inte blanda in känslor heller, för då är man för känslig, eller?
Ja, men det är ju personligt.
Mm.
Det brukar jag alltid säga ibland när jag pratar med journalister. Om säger, ja, men den där personen som är offentlig, den får inte ta det för personligt. X har sin bild och sitt namn på er framsida.
Mm.
Det är personligt.
Ja, det är klart att det är det.
Men, ja, nu hoppar jag lite, men åt andra sidan så är det så här, tar man på sig vissa roller så är det... The name of the game också.
Ja.
Den delen.
Då får man liksom förvänta sig att det händer.
Ja.
Vilket också är, eller det beror väl kanske på. Jag har ju fått höra att jag ska förvänta mig att jag kommer få hat för att jag gör det jag gör.
Mm. Har du fått det?
Ja, lite grann, men inte så farligt.
Mm.
Det kommer väl i takt med att jag växer så blir det ju mer och mer.
Ja.
Men det hanterar mig, men det är också sjukt att man ska behöva förvänta sig det för att man driver en sån fråga.
Alltså den driva feministiska frågor är ju så laddat.
Mm.
Och det är så konstigt att det är så 2020. Men det triggar ju uppenbarligen saker och ting hos folk.
Det handlar ju om allas lika värde. Så det är ju inte någon emot någon egentligen.
Nej, men vi diskuterade också det. Alltså så här, att förut, för några år sedan, och det var ju inte speciellt många år sedan, så säger man att man är feminist.
Mm.
Då var det liksom... en arg, man ser liksom en arg Selma liksom stå där och idag är det ju inte det, utan så här, vad är en feminist? Ja, men jag förväntar mig samma rättigheter som en man.
Mm.
Jag är inte arg. Jag hatar inte män. Jag älskar män.
Ja, jag med.
så där har man ju ändå gjort en förflyttning, utan man säger såhär, ja, men jag ska få ha samma rättigheter som en man.
Mm.
Varför är det så laddat?
Mm.
Så där tycker jag, alltså ordet feminist har förflyttat sig bara på några år.
Mm. Att blivit mer aggressivt menar du?
Eller? Nej, att det har blivit mjukare. Mm.
Ja, men feminist är ju, det är ett svårt ord att nämna ibland. Ändå, fastän det har blivit mjukare. Tycker ju jag, men det kanske
är... Ja, men jag är ju inne i de frågorna mer än vad jag är. Men jag tycker att det har blivit mjukare de senaste åren.
Mm.
Just att man inte får upp den där bilden vad en feminist är.
Mm.
En arg kvinna som hatar män.
Någon som faktiskt gillar män och tror att alla kommer att tjäna på det, tänker jag.
Ja,
för det är det som är syftet.
Ja. Och det har ju alla rapporter visat.
Mm. Men jag tycker, du pratade om det här med att liksom flytta barriärerna förut.
Mm.
Och det, den frågan vi är inne på nu, så här, hur vi kan kommunicera. Utan att det blir, för du är ju en kommunikationsexpert, tänker jag ändå. Eller får man kalla dig det?
Ja.
Därför att det är ju inte, det här som händer, och det är min starka tro, att man blir förminskad, det som vi pratade om innan.
Mm.
Att det oftast är ju inte medvetet att man gör det. Det här att folk vill validera, till exempel vad du säger, genom att Per håller med dig.
Mm.
Hur tror du att vi flyttar den barriären?
Alltså maktstrukturen måste ju förändras.
Mm.
Det är ju, det jag övertygar dem är jätteviktigt.
Mm.
Och det går inte att bara säga så här, okej, nu har vi en kvinnlig vd. För det visar ju också många när man pratar så här, blir det en kvinna, då blir det väldigt ensamt. Och då kan det ju gå in att den kvinnan går in i den manliga normen. Alltså förhåller sig inte på, alltså de agerar precis som män i det. Utan det, maktstrukturen måste förändras. Vi måste vara bättre och släppa in varandra. Och också, maktstrukturen måste förändras.
Mm.
Och hur den görs, det görs ju för sakta.
Mm.
Och folk är så här, åh vad härligt, vi har en kvinnlig bankchef som är vd för Handelsbanken. Ja, men hur ser det ut i resten då?
Mm.
I maktpositionerna. Vi har en till börs-vd nu som är stark är ju för Telia.
Mm.
Men det är ju ändå så där att vi kan ju nämna dem nästan på ena handen.
Mm.
Och bli alltså förebilder liksom. Så. Sen är ju också mycket att lägga på en kvinna, liksom att den ska föra andra kvinnors talan. Så. Mm. Men ja, ändra maktbilden.
Mm. Ja, för du har ju ändå på något sätt lyckats. Jag vet att du har sagt innan att du är väldigt bra på att ta människor.
Mm.
Att liksom bemöta människor. Vad tror du att det kommer från? För det tänker jag hänger ihop lite med det här. Att hantera de här situationerna som man hamnar i som kvinna.
Ja, alltså jag behöver ju, eller jag känner att jag behöver vara mer diplomatisk än män. Och det har gått igenom hela min karriär, liksom från jag satt i receptionen till idag, när jag ändå är ägande över mina egna bolag och så vidare. Att det är så tydligt.
Mm. På vilket sätt mer diplomatisk?
Nej, men alltså att jag, om jag blir irriterad och sätter ner foten på vissa saker, då är det så här, oh gud vilket temperament hon har, arg och är. Men sen ser jag hur andra män förhåller sig till saker och ting som verkligen blir jättearga.
Mm.
Det reagerar man inte på. Och det här ser man ju jättetydligt i politiken.
Mm.
Jag, Per och Carl Jung har ett spritmärke tillsammans. Vi höll på att lansera en gin ihop. Och då så kom det ett mejl där vi hade gjort en framgång i det här bolaget. Och sen så står jag och Per bredvid varandra. Och så säger han så här, shit, har du sett det här mejlet? Alltså, det är helt fantastiskt. Jag bara, vilket mejl? Har inte du fått det? Nej, säger jag. Jag har inte fått det. Jo, jag är helt säker på att du är med i tråden. Det här är alltså förra veckan.
Ja,
men vänta, jag måste kolla. Så tittar han. Han bara, shit, du är inte med. Så jag bara, men får du se mejlet? Vad tror du står? Hello boys.
Nej.
Som är alltså bara till Carl Jung och till Per. Då mejlar den här personen och säger så här, du, jag skulle uppskatta om jag får samma information. Jag äger lika mycket som, alltså då markerade jag ändå mot honom så här, jag äger lika mycket som Per och Carl och så vidare. Han blir ju så obekväm, va?
Ja, det är klart.
Oj, och förlåt, och helt rimligt att be om ursäkt på en gång. Och sen nästa gång så är ju han jätteobekväm när han ska prata med mig. Så då är jag övertrevlig mot honom istället. Mm. För att känna sig, okej, jag har markerat, nu går vi vidare.
Mm.
Men jag ska ju inte egentligen, det är ju han som ska vara övertrevlig mot mig. Men jag vet att annars blir så obekväm när vi ska fortsätta jobba.
Då ska du liksom rädda situationen
då
på något
sätt. Då räddar jag
sätt.
Upp situationen för att han inte ska tycka det är jobbigt när vi pratar. Och vi ska jobba framåt. För då tänker jag praktiskt så. Att jag tänker så här, nu har jag markerat, han har bett om ursäkt, nu går vi vidare.
Mm.
Men jag märker ju att han i första gången skäms ju jättemycket när vi ska prata.
Mm.
Och som sagt, det här var inte för 2 år sedan. Det här var förra veckan.
Ja, jag vet, ni lanserade väl typ nu? Eller? Ja, jag har sett precis. Det på sociala medier.
Mm. Så det där är bara en del av vardagen.
Men fick du någon förklaring till varför han gjorde det? För det är
nej,
ju jätte...
men han glömde bara bort det.
Ja, han glömde bara bort att du var en del av det här på ja. Något sätt.
Och jag tror inte att han menar någonting illa.
Nej.
Det är en jättesnäll och bra person, liksom så. Men min poäng är ju det här i hela strukturen.
Mm.
Så här, tja grabbar.
Ja. Hello boys.
Ja.
Men hur blir man en del av den där boysklubben då? Eller vill man det ens?
Nej, jag vill inte. Jag behöver inte vara med i Hello Boys och i den kursen. Men jag vill ju ha samma information. Mm. Och till andra sidan nu kommer han aldrig mer glömma.
Han kommer aldrig mer att
glömma mig i den där tråden.
Att lägga bort dig i mejltrådar eller, ja. Eller sådana saker. Ja. Vad sa Per då? Nu blir det en situation och pratar om Per hela den här podden.
Men han blir bara, oj. Han är ju, alltså, alla är i toppen, men det är... Liksom, man markerar och man måste säga, men jag känner heller inget behov att ringa och skälla ut
Nej.
Personen i frågan.
Nej.
Heller.
Nej. Vad tror du hade hänt om du hade gjort det då?
Ja, men det, man måste ju bara gå framåt. Liksom, ja. Så det blir bara väldigt obekvämt.
Ja. Men, och du, jag blir lite förbryllad över att du ändå möter det här trots att du är liksom ja. Den du är. Eller vad ska man säga? Liksom, du är ju egentligen inte... Mer än någon annan, vad ska man säga? Men du har ändå ett känt namn. Du har jobbat hårt, du har tagit dig upp.
Ja, men framförallt det du säger. Liksom, att jag har jobbat och jobbar väldigt hårt för det.
Mm.
Så att, och jag menar, jag kan sitta och dra 100 sådana här stories till dig.
Mm. Det får du gärna göra.
Som har skett under, alltså flera liksom, praktiska exempel med... Men det är också varje gång när man pratar om det hur obekväma folk blir såhär, nej men så är det. Och jag kan ju ha det här med mina bästa vänner som jag vet är liksom, vi är nära och det finns inga. Och då är det ju lättast att prata om det, för då vågar ju folk visa vad de tycker och tänker. Och så, nej men nu tycker jag du överdriver, så är det inte alls det. Jag bara, men jo det är ju det.
Mm.
Ni måste tänka på att släppa in mer. Ni måste tänka till ännu mer. Hur, liksom för att det inte blir den här... Man spelar inte padel ihop eller golf. Nu raljerar jag lite. Så här, men just alltså, vad är det för miljö man har på arbetssituationen? Åt andra sidan så har ju jag aktiviteter med andra kvinnor som män inte är med på.
Nej.
Så hur håller man den balansen i arbetssituationen när... Det privata får vara det privata och när det professionella är det professionella. För det ska ju inte vara någon skillnad att du och jag hänger privat och spelar padel 7 dagar i veckan. Men jag tror att det gör det.
Mm. Ja, om man har de här golfklubbarna och boys clubs och sådär.
Ja, och precis som att vi tjejer, vi har ju samma strukturer också. Men skillnaden är ju att vi sitter inte i samma maktpositioner.
Nej.
Som de gör. Därför tycker jag att det finns ett mer ansvar där.
Mm. Men du själv, för du har ju, hur många anställda har du nu? 9?
9 på Asefa. Men sen har jag ju också Hope och Wired.
Ja, precis. 2 varumärken som du äger.
Ja,
som precis. Du har gått in och blivit delägare i. Det är ascoolt.
Precis. Och sen som jag är ordförande för och jobbar operativt med.
Ja, du är aktiv där och jobbar där.
Ja, men absolut.
Operativt. Men är ni inte merparten kvinnor på Asefa Communication? Eller har jag fel?
Jo. Det där behöver vi göra tvärtom.
Ja, nej men precis. Vad beror det på? Är det så att kvinnor generellt dras mer till PR? Är det fortfarande liksom kvinnodominerat där?
Ja, inom våran bransch är det. Alltså, just liksom inom... Ja.
Person PR och fast ni jobbar ju åt varumärken också.
Ja, precis. Nej, men inom det området jag jobbar med så är det mer kvinnor.
Mm.
Men nästa person kommer bli en kille som kommer in.
Ni får kvotera åt andra hållet.
Vi kvoterar åt andra hållet.
Vad ser du händer då? För att ofta så är det ju mansdominans och då pratar vi om hur kvinnor behöver tackla det. Vad ser du när det blir en kvinnodominans?
Alltså vi är en sån liten grupp på Asefa, så där har jag ju inte känt av det. Men balans är ju bra för gruppen, olika perspektiv. Men nu menar inte jag... bara manligt, kvinnligt. Utan jag menar ju olika sexualiteter och alltså bakgrund, ålder. Mm. Alltså det är ju en bredare fråga än manligt och kvinnligt.
Ja,
och det
absolut.
Tycker jag vi har.
Ja. Hur har du tänkt där då? Eller hur har du fått till det?
Men jag har haft lyxen att det har varit många som har sökt jobb, men jag har ju tänkt på den saken. Liksom. Så jag menar, Matilda som jobbar med mig kommer från Turkiet och kommer från MUF. Marita som jobbar med mig har en helt annan bakgrund, kommer från Dalarna och är ekonom i grunden och jobbar ju mer klassisk PR som jag har. Jag har en annan person som kommer från Berg så har en annan ålder. Liksom, det är ju gruppen och dynamiken vad bolaget behöver.
Mm.
Men sen var det någon artikel som var så manslöst på Hasefo och då tänkte jag bara, herregud.
Och då, men då blir det helt plötsligt en jättegrej.
Ja.
Då är det, alltså, då är det så här diskriminering mot män. Eller och, inte.
Ja, det var så manslöst på Hasefo Communication. Jag bara, shit.
Ja. Det stämmer ju. Det kan man ju få uppmärksamhet för också. Men det är ju inte bra. Det ska liksom inte gå slå över åt andra hållet heller.
Nej. Tänker jag. Alltså i... På Gotoga, det vill säga på Hope och Vared och så vidare. Där tänker vi, för där är vi ett stort bolag. Det är ju butiker, det är ju liksom, det är olika avdelningar. Och så där tänker man, Hasefo har ju varit väl liksom, entreprenörsdrivet och liksom från mig. Vilka tycker jag är bäst på de rollerna?
Och då har det varit kvinnor.
Ja, det har det varit.
Men hur kom det sig att du gick in i Wired och Hope? Alltså, för det är ju ändå stora bolag. Och det handlar om mycket pengar antar jag. Sen behöver inte du säga hur mycket. För jag som har berättat i den här podden att jag har 27 000 kronor. Tror jag aldrig har. Så, men jag menar, hur kommer det sig liksom att du tog en sån investering?
Ja, det var en sån slump när jag gjorde det med Wired. Och sen så när man börjar så leder det ena till det andra. Men det var, jag kände ordföranden och den största ägaren på den tiden, vilket var PG Nilsson.
Mm.
Och vi har känt varandra väldigt många år.
Mm.
Och han var så att vi skulle behöva din kompetens och vi skulle vilja att du kliver in. Och bolaget var ju i superkris då, precis som det är nu igen. Mm.
Corona-effekten eller?
Ja, och lite andra saker också. Mm. Det har varit ägarbråk och ja, det har varit massa saker.
Mm.
Så gick jag in i det naivt. Jag vill så mycket.
Mm.
Och sen har jag lärt mig enormt mycket. Det har varit en tuff resa.
Vad kommer
väldigt,
det ifrån?
Väldigt tuff resa.
Men vad kommer det ifrån då? För det här drivet att liksom vilja väldigt mycket.
Ja, jag har fått den frågan förut. Men jag vet inte. Det är något, liksom, något underdog-perspektiv på det. Liksom, så.
För jag, underdog, hur menar du då? Att du är...
Nej, men jag kommer ju inte från etablissemang eller från... Nej, men allting jag har jag fått jobbat för själv.
Mm.
Och, men jag fick den frågan som sa, nej men jag vill vinna, jag vill liksom bevisa mig. Och då ställde jag en fråga, men vem vill du bevisa dig för? För dig själv, för dina föräldrar, för dina barn eller för omvärlden? Och det var en otroligt bra fråga.
Mm.
Vad jag är för mig själv, för... Min familj, formvärde. Jag vet inte, det är väl någon blandning för av allting. Ja,
du har inte hittat svaret på den frågan.
Nej.
Jag tycker att det är intressant för att i första avsnittet av din podd, Hasefo och Schlingmann, så pratar ni lite om mod.
Mm.
Och då låter det nästan som att du säger att du själv inte är modig. Alltså att du inte har mod och att så här, spränga trygghetszoner. Men det är ju inte den... Eller jag får inte den bilden av dig, men...
Jo, men nu anser jag det. När vi pratar om det, jag fick liksom tänka till lite grann på det. Jo, men jag är modig, men jag tänker väldigt länge på vissa saker när jag kommer. Och då, sen när jag väl kör, så kör jag.
Mm.
Och då är jag envis.
Mm.
Sen finns det massa beslut jag inte... Om jag tittar tillbaka, som jag inte borde ha tagit.
Mm.
Men... Då är jag ju också, det känns ju, men jag är ju också villig att ta de smällarna.
Mm. Vad skulle det vara för? Jag brukar säga fuck up, men...
Ja, men det finns ju många hur jag har hanterat situationer och... Mm. Eller ångrat dem. Det har ju också... Det är det som gör erfarenhet och att man lär sig. Jag kommer inte göra om samma misstag som jag skulle ha gjort för 5 år sedan.
Mm.
Jag kan också vara väldigt stolt i situationer och inte fråga om hjälp. Det är ju det som min man säger ofta till mig. Så här, men snälla någon, jag finns här. Varför frågar du inte mig om hjälp?
Mm.
Liksom, låt mig få hjälpa dig på de här grejerna du inte kan. Och då har jag en förmåga att komma när jag sitter i skiten redan.
när det redan är kört. Please help me.
Och då ser han liksom hur jag bara går omkring i lägenheten och bara tankarna bara maler omkring. Och så säger han, han bara, men snälla någon, varför har du inte sagt någonting för? Mm. Och jag bara, men du vet hur jag är. Jag måste reda ut saker och ting först i mitt huvud innan jag kan formulera mig till andra.
Mm.
Och så är jag privat också.
Så att du liksom behöver fundera på vad som händer och du på något sätt avkodar eller analyserar?
Ja, men avkodar är nog bra. Liksom sätter ner sig, okej, vad betyder det här? Vilka möjligheter finns det? Och sen är jag ganska duktig på att gå till olika personer som jag tror kan hjälpa mig i situationen. Så att det här har hänt. Nu har jag de här olika scenarierna. Vad tycker du?
Mm.
Och då är ju den hjälpen ovärderlig.
Mm. För jag tänker på det här, för vi var inne på det, vi pratade om mod och så kommer vi vidare nu. Var liksom, för det här är något vi pratar mycket om, att kvinnor måste ha mycket mod.
Mm.
Men vad är det för dig att vara modig?
Ja, men mod är ju så mycket, mycket saker. Mod är ju att stå upp, alltså för de enkla sakerna i vardagen. Mm. Det är ju... Var modig i, när du, jag antar hur du ställer från i yrkeskarriären, så är det ju, det är ju såna här klassiker liksom, att jag frågade en kvinnlig person, vill du bli chef? Nej, inte jag, jag kan inte. Och så ställer du den frågan till en man. Jag generaliserar nu, alla lyssnare väldigt mycket. Men,
man får ju generalisera.
Då är det så här, ja, absolut. Vad tänker du?
Ja.
Och det har ju med ett självförtroende att göra, att man måste stryka och säga så här, men du är ju fantastisk, du kan det här.
Mm.
Och jag hade ju inte ställt frågan till den personen om jag inte trodde att den kunde.
Mm.
Men då behöver man stärka upp det, och det måste vi alla vara bättre på i huvud taget. Så här, Fanny, jag tror att du kan ta det här på grund av det och det och det.
Mm.
Det tror jag att kvinnor behöver lite mer. För att vi är räddare att misslyckas än vad män är. För att vi tror att det kommer kosta oss mer.
Mm. Det gör det ju.
Ja, nej, men än vad det gör för en man.
Mm.
Därför är man försiktigare.
Mm.
Och det har jag också varit.
Hur kom du ur det då? Att vara mindre försiktig?
Jag har fortfarande inte kommit ur det.
Nej. I vilka situationer är det du inte vågar?
Nej, men jag vågar nu, men jag tänker till en eller två och tre och fyra gånger hur jag ska formulera mig, hur jag ska tänka, vilka ska jag kontakta, medans då det andra könet då, alltså kör bara.
Ja.
Och jag kan beundra det också, för det är ju, jag kan ju liksom tänka sönder min hjärna och så det blir ju också väldigt tungt.
Mm. Är det för att du är rädd för att misslyckas? Rädd för att göra något som är fel, eller?
Nej, men ja, det finns en rädsla att misslyckas.
Mm.
Och i de investeringarna så går jag in i, så...
Handlar det om pengar?
Så kostar det ju också att misslyckas.
Mycket pengar, antar jag. Eller nu ska vi inte...
Nej, men det kostar.
Ja.
Och så kan det ju vara på i kommunikationen också. Om en kund lägger mycket pengar hos oss för att vi ska utföra ett uppdrag. Om vi misslyckas med det, får vi ju inte hålla kvar än.
Nej.
Så är det ju.
Men hur har du jobbat med ditt eget självförtroende då? Har du funderat på någonting så här? Tränar du på det eller är du...
Nej.
Nej.
Jag har inte tänkt på.
Det bara kommer av sig själv.
Ja, men jag har också jättedåligt självförtroende. Det är inte så svart eller vitt. Nej. Liksom. Så ibland i vissa situationer så... har jag ju mycket sämre självförtroende. Alltså det handlar ju om erfarenhet. I krissituationer när det kommer till här. Jag är jättetrygg i det. För att jag har varit med om det så många gånger. Jag har medvetet hanterat så många svåra situationer. Så det ska ta ganska mycket innan jag kommer i obalans i en sån situation. Ha möte med banken för att gå igenom flera kalkyler och nya lån. Och så här. Ja, det krävs otroligt mycket mer för mig. Alltså, och jag behöver en helt annan kunskap runt omkring mig och så vidare. Och det är okej. För så gör män hela tiden. Jag är gift med en man som har varit börsvd i många år. Och han säger samma sak. Ja, men det är klart, då anställer jag ju liksom, jag sätter ju team runt omkring mig. Du behöver inte vara bäst på allting. Och det är också en sak vi måste lära oss. Du behöver inte vara bäst på allting.
Nej.
Men då får vi skaffa oss kompetens runt omkring oss. Så kan det, så att ibland har jag menar, i vissa situationer har jag jättedåligt självförtroende.
Det är så viktigt att säga det, för jag tror inte att man kan inte tro på sig själv i alla situationer. Det är helt orimligt.
Ja, och då får man läsa på lite mer och sen så tar jag med mig lite andra personer som kan det bättre.
Men det är väl också hur man hanterar när man blir osäker, tänker jag. Och då handlar det ju om självledarskap, att så här, inse att man kanske inte är bra på allt, men att man kan hantera det ändå.
Ja, och jag tror att när man går in i situationer som man vet att man inte har 100% kontroll på, som är viktiga, att inte se det som ett misslyckande för att man tar med sig rätt kompetens in.
Nej, för jag tyckte ändå det var intressant. Jag kommer tillbaka till det, för du är ju inspirerande i entreprenörskap och det som du gör. Alltså när vi säger så här, som du sa i det här poddavsnittet, som jag bara, men undrar hur det kommer sig att hon säger så, att du inte är modig? För du har ändå så här gått ifrån att vara anställd på Warner till att starta ett eget bolag som nu har 9 anställda och köpa in det i ett stort företag. Det känns ändå som att du inte är rädd för att ta risker, liksom.
Ja, men både och. Alltså, så här, jag tänker igenom, sen så när jag väl tar risken, då som sagt, då kör jag.
Du är modig med eftertanke, eller?
Ja. Det var bra. Det var bra sätt att sätta det på.
Skulle du våga någon gång bara chansa? Kasta in i något?
Ja, alltså, det beror helt på.
Ja.
Det beror helt på.
Trygghet och hur landad man är i sig själv.
Ja.
Men hur hamnade du i krishantering då? För det är också intressant. Och för hinner man verkligen tänka igenom saker då? Eller är inte det lite så här, oj, nu knäpper jag med fingrarna.
Men... Ja, men det är ju så. Det är precis så.
Ja, att liksom hålla huvudet kallt och bara fatta snabba beslut.
Ja, men det är liksom, nyckeln med krishantering är att du inte blir för emotionell. Du måste tänka snabbt och ta snabba beslut. Därför att oftast krishantering går åt helvete för att folk stänger in sig och inte svarar och tänker för mycket och bara tror så, oj, nu duckar jag, så försvinner det här. Och jag blir fascinerad fortfarande när jag ser vissa saker. Oj, varför svarar ingen? Sen vet man ju inte vad som händer bakom kulisserna där. Men det har ju varit erfarenhet.
Ja.
Första gången var ju superjobbigt. Så man är rädd att göra fel och så vidare. Men där är jag 99% av gångerna väldigt trygg.
Ja, för du fick ju hantera A$AP Rocky. Det här har du också fått prata om tusentals gånger. Så vi ska inte snöa in oss i det. Men det måste ju varit väldigt speciellt.
Ja, men det var speciellt för att det blev så stort.
Ja.
Men sättet jag arbetade på var densamma.
Så det är liksom ingen skillnad, men det måste ju ändå vara en jäkla press.
Ja, men det var en press.
Ja.
Men A$AP Rocky är ju inte min lillebror eller min bästa kompis och så vidare. Så jag höll mig väldigt proportionellt i det. Men det var ju allting gånger 100. Och sen så var det ju klart att jag och Slobodan som var ju advokat, att vi ibland tittade på varandra och började skratta, för vi var så här, vad är det som händer? Och där är jag duktig på att hålla distans. Liksom. Att ibland måste man bara ta ett steg tillbaka och bara säga, okej, vad är det vi jobbar med här? och också ha distans till det medierna skriver eller förhåller. Alltså, jag hade ju vissa journalister liksom, runt om i världen som ringde mig alltså 4 gånger per dag.
Ja, och utländska. Och
det, ja, ja. Nej, men alltså, så bara för ringa om någonting nytt hade hänt. Och då kan man ju välja att bli irriterad över det. Eller så svarar man bara att nej, ingenting har hänt sen sist vi pratade.
Nej.
Och det är bara det de behöver, för att de har, alltså, förstå deras arbetssituation. Att de sitter så här och ska bara pumpa ut nyheter för att de märker att det är sånt stort intresse på andra sidan. Och så kan det ju vara i Sverige också. Och då är ju, men herregud, liksom, varför ringer de och ställer samma fråga igen? Men då ska man inte jobba med det här.
Nej.
Så länge folk inte är oförskämda, vilket folk också till 99% inte var, då är en del av uppdraget och då får man bara förhålla sig.
Fick du prata med Trump?
Nej, jag har inte pratat med Trump.
Det kan du för sig kanske vara glad för.
Ja, det är jag glad över.
Det är ändå en sak som jag tänker på, och det är att men många kändisar och så här i Sverige kommer ju till dig för att säga, kan du sköta min personliga PR? Och du måste ha gjort någonting rätt.
Nej, men sen är det ju många som tycker att jag har gjort ett dåligt jobb och som jag inte har kommit överens om. Det vill jag faktiskt också förmedla.
Ja, det är klart att det är.
Men de jag jobbar med så är det, kommer vi tillbaka, liksom, det är ju att hantera människor är ju en så stor del av jobbet.
Mm.
Att det är människor som är jäkligt utsatta. Det måste man ha respekt för vad som händer när man syns mycket i media och baksidan på den delen.
Mm.
Jag har ju, och det finns ju vissa som jag jobbar med hela tiden, men sen har jag ju varit inne i situationer och jobbat med offentliga personer i vissa perioder.
Mm.
Och folk är ju vissa är bättre på det och vissa är inte. En del är ju bara såhär, vadå, jag vill bara göra mitt program eller spela min gitarr eller säga de här grejerna. Varför ska jag behöva göra de andra delarna? Och jag har inte jobbat med politiker.
Nej.
Men det är ett högt pris man betalar för det. Och då måste man ha bra team runt omkring sig som vågar vara ärlig.
Mm.
Våga pusha framåt. Men också ha en förståelse vad det innebär att stå där.
Mm. Det kommer ju till ett jättehögt pris.
För vissa kommer ju till ett jättehögt pris.
De som klarar av det, är de som liksom, de har distans på något sätt till att det. Eller är det olika hur man...
Nej, men alla, det spelar ingen roll. Alla blir ledsna någon gång. Och det är okej och det är bra.
Mm.
Men om man är en presschef för en börs-vd eller för en politiker eller en artist eller nu vem den är, så måste man ha det mänskliga perspektivet. Mm. Annars funkar det inte.
Ja.
Och det handlar om också hur man förmedlar saker och ting till dem.
Mm.
Att det är klart att jag många gånger... Men nu är det bara att gå ut och köra, men om man ser, då måste man ha den fingertoppskänslan. Om man säger så här, nej men nu funkar det inte, då måste man hjälpa dem i hanteringen av det.
Mm.
Istället för bara köra på och pusha ut den i en situation och sen så blir det skit.
Mm.
Och har man inte, och kan man inte, då kommer vi tillbaka till det liksom, med att hantera människor.
Mm.
Kan man inte det, då ska man inte ha det jobbet.
Mm. Har du själv fått något hat? Alltså... Du är ju ändå offentlig, fast ändå inte. Det var korrekt uppfattat,
ja,
som jag sa.
Ja, men jag är ju inte offentlig. Jag är ju liksom i vissa kretsar.
Mm.
Nej, men jag har inte fått hat. Jag fick några elaka kommentarer, men de var ju helt opersonliga när jag jobbade med ASAP.
Mm.
Självklart för att det blev ju så uppmärksammat. Men det var ju liksom inte om...
Det är som person.
Nej, mig som person.
Då är det...
Men det var ju så sexistiska, den där jävla idioten som springer omkring det och säger de här grejerna. Hon har inte ens träffat dig, Zapp. Och, alltså, det kom ju... Och då gick jag in och då läste jag det. Och så kände jag att jag blev lite så bara, nej men läs inte det där.
Nej.
Men jag har inte fått så här... Gud, jag vet inte ens om man ska prata om det. Eller kanske man får det. Men nej, jag har inte fått så.
Nej. Eller vad skulle du inte få prata om, menar du?
Nej, men då kanske man väcker.
Väcker en björn som sover. Fast det är också så här,
men jag har ju inte så mycket åsikter. Nej. Alltså, när jag är ute. Alltså, jag driver inte så mycket åsikter i media eller någonting annat. Utan jag uttalar mig åt andras räkningar. Liksom, så.
Men det känns ändå på något sätt som att du ville vara med här. Känns det här som en viktig fråga för dig? För du har ju varit med i några sådana så här...
Nej, men jag har varit med i några poddar och det här är en viktig fråga. Jag har varit med hos Kaken för att jag känner henne. Och... Så jag lägger inte liksom jättemycket strategi i det. Sen så var det när jag... Var det att jag... Ja, men jag var vissa så att jag alltid ska få frågan och driva så här mångfaldsfrågor.
Mm.
Så här, och jag bara, men varför kan jag inte få driva entreprenörsfrågor?
Nej, precis.
Varför kan jag inte få driva de här sakerna? Och då, valde jag att tacka, då har jag valt att tacka nej till dem.
Mm.
Faktiskt.
Ja, för du blir satt i ett sånt fack.
Ja, men man blir satt i ett sånt fack. Precis.
Att man ska så här representera en hel grupp.
Ja. Och det vill jag inte göra.
Nej, det vill du inte göra. Nej, och det är ett ställningstagande det med. Alltså på något sätt, fast ändå inte.
Ja. Så det finns ingen jättestrategi.
Nej.
Nej.
Men du, vi ska börja avrunda lite nu, för vi har spelat in, så här avslutar jag alltid mina avsnitt, vi har spelat in i en timme nu.
Har det gått så snabbt?
Ja, det har gått så snabbt. Du har varit så duktig på att prata och jag har suttit här och lyssnat, blivit hänförd. Jag är lika kär i dig nu som jag var när du kom.
Ja, tack så mycket.
Känner du att vi har missat någonting nu som du vill lyfta till de som lyssnar?
Nej, det är bara... Omge er av bra personer som ger er bra energi.
Mm. Det är superviktigt.
Mm, det är verkligen superviktigt.
Mm. Så säger vi tusen tack till dig för att du har varit här.
Tack så mycket.
Och tusen tack till dig som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att du får en grym vecka. Och sen så hörs vi på onsdag igen.